Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Välkommen till Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik. Vissa böcker har en inledning som får mig att tappa andan. Jag vet att boken kommer att förändra mig. Kanske inte på djupet, men åtminstone skaka om alla invanda förväntningar och känslor om vad ett liv är. Vad det är värt och vilka mörka krafter som vill ta oss, civilisationen och mänskligheten, tillbaka till mörker och förnedring. Idag ska jag prata med fysioterapeuten Dobrec Kobanes och hans bok Kobanes-syndromet. De första raderna i boken lyder, jag citerar: "Jag är glad att jag lever och kan skriva detta. När jag tänker tillbaka är det faktiskt osannolikt. Under nästan 2 år befann jag mig mitt i kriget mot en av de mest brutala terrorgrupper mänskligheten skådat." Välkommen Dobrec.
Tack.
Undertiteln till din bok är Min berättelse från kriget. Vilket krig pratar vi om?
Ja, vi pratar om kriget som IS-terrorister attackerade i norra Syrien och även i norra Irak. Det var ju en vansinnig attack mot kurder, assyrier, även araber, folk som är inte sunni-salafister som dem. Och det följde vi genom media, tidningar, tv, radio och även genom internet. Och med tanke på min barndom, min bakgrund, för jag är själv ensamkommande flyktingbarn ifrån en inbördeskrig som skedde 1980 i Turkiet, och där hade jag vansinniga upplevelser, och nu delvis påmindes mina upplevelser genom det här kriget, och man såg ju deras brutala gångsätt, alltså avrätta människor, slakta människor, bränna människor i burar, våldta barn, eliminera allt de kom över som är inte likasinnade som dem. Och det gjorde att jag inte kunde sova längre. Och det är just kriget som IS utförde i norra Syrien och i Irak vi pratar om.
Ja. Du har ju en bakgrund i Kurdistan. Ska du berätta lite om det?
Ja, jag var ju 13 år ungefär när jag kom till Sverige. Jag kom ifrån sydöstra delen av Turkiet. Jag är ju kurd och jag är inte muslim. Men jag älskar ju människor oavsett deras bakgrund. 12 september 1980 så kom ju juntan. Det var ett inbördeskrig i Turkiet. Och de dödade, grep tiotusentals politiskt aktiva kurder. Bland annat många av mina släktingar. De dödade väldigt många av mina släktingar och väldigt tiotusentals kurder. Många försvann spårlöst. En av dem var min farbror. Och en annan, det var ju också min farbror, han var stjärnadvokat i Turkiet. Väldigt känd profil. Han blev likviderad på sin kontor. Min pappa var aktiv, han flydde. Vi trodde att han var död, så att vi visste inte var han var någonstans. Och eftersom jag var äldsta barnet, så min mamma hjälpte mig med lite guld och lite pengar, så jag flydde själv som ensamkommande flyktingbarn från Turkiet till Sverige. Och det jag upplevde där, det var ju helt vansinnigt. För man kunde ju med blotta ögat se hur de skjuter folk och dödar. Hur de tog en av mina kompisar som bor i området där jag bor, kasta in i en skördetröskel helt levande. Mm. Bara för att han var skörd. Han var ju bara 14 år, han var ett år äldre än mig. Så att det lika väl kunde ha varit jag. Så att det handlade om att göra ett vansinnigt folkmord. Precis som det som händer just nu i Syrien och Irak. Mm. Så att det är samma sätt att gå. Att eliminera människor som är inte likasinnade. Det var ju vansinnig upplevelse. Bara det att om jag skulle berätta från den dagen jag flydde från Turkiet till Sverige. Jag skulle lätt kunna skriva några böcker. Och jag tror att det gäller för alla människor som flyr sina länder. För att man vill inte lämna sitt land, sitt hem, framförallt sina föräldrar, sina syskon och sina vänner med god vilja. Utan då har man ju stora problem om man ska lämna det. Va? Och vilket jag hade. Och det gjorde ju ett väldigt stort intryck för mig att jag fick bestämma mig att åka till Syrien och hjälpa människor. För att jag visste att det inte fanns människor där i min profession som fysioterapeut. Och jag visste också att det fanns väldigt många människor som var väldigt svårskadade. Och jag visste också att jag kunde vara till hjälp.
Mm.
Och så jag visste också att det var livsfarligt. Om jag kommer in där, jag kommer inte levande ut till 90%. Och jag visste också att det var ju hundratusentals människor flydde från det området. Och jag ska in dit.
Hur stort var det här området ungefär?
Det är en stad som har ungefär 200-250 000 invånare. Som är precis till gränsen till Turkiet och till gränsen till den stad som jag kommer ifrån.
Så vilken stad pratar du? Du pratar om Kobane?
Kobane.
Ja, Kobane.
Mm. Mm. Men hela området, Rojava, norra Syrien, den är ganska stor. Mm. Där bor ju 2,5 miljoner kurder. Mm. Och närmare 1 miljon kurder, syrianer, armenier, keldaner och olika andra folkgrupper som bröder alltså. Det är ett väldigt mångkulturellt område. Men där är det kristna, det finns judar, det finns också icke-muslimer. Och sen finns det också sunni och shia och aleviter. Va? Det är väldigt olika. Mm. Så de har alltid levat i ett fredssamhälle tillsammans. Mm. Fram tills när IS och al-Nusra skapades och började attackera området.
Al-Nusra, det är alltså al-Nusra-fronten på till dem?
Al-Nusra-fronten, det är ju talibaner. Det är alltså radikala salafister, al-Qaida-grupperna. Det spelar ingen roll vad de heter. Nej. De samarbetar. Det är olika färger, men det är samma, ursäkta mina uttryck. Nej, det är samma skit, säger jag. Och det brukar folk inte gilla, det är mina uttryck. Men så är det. Det är samma slödder. För att du kan inte attackera ett hus där du inte vet vilka det är med bomber i Guds namn och skicka kartuscher och raketer och döda alla barn och kvinnor och oskyldiga. Vi pratar om barn, vi pratar om familj, vi pratar om riktiga människor.
Mm.
Och du kallar på Allahu Akbar, takbir och boom. Och sen eliminerar alla människor. Det är inte mänskligt. Vilken gud vill du ha det här? Det här har ingenting med muslim att göra. Det här är extremism vi pratar om. Det här är terrorism vi pratar om. Det här är en brutal ingrepp mot mänskligheten vi pratar om. Det är vad jag har sett. Som gör mig att jag har fått sömnstörningar. Jag kan inte sova. Som man gör mig att jag mår väldigt dåligt. Men också gör mig att jag vill prata om det här. Jag har skrivit boken om det här. För att människor vet vad det här går ut på. Vad krig för med sig. Vad terrorism och extremism kan skapa lidande för alla människor. Det är inte bara i Syrien och Irak vi pratar om. Mm. Det som har hänt där. Så kommer det också påverka oss.
Mm.
Vilket har gjort också. Både psykiskt, mentalt och fysiskt. Mm. Ett exempel är Drottninggatan. Det hände 2 gånger. Mm. Det är 5-6 års mellanrum, kanske 10 års mellanrum. Men det är inte första och sista, jag lovar det. Det som hände i Belgien, det som hände i Frankrike, i Tyskland. Det här är bara signaler.
Men du ser framför dig att det kommer att utföras fler terroristdåd i Sverige, så där IS ligger bakom?
Såklart. Såklart. För att du kan inte, enligt mina erfarenheter, när det handlar om IS-terrorister och al-Nusra-fronten, va? Jag har behandlat dem, plåstrat om deras sår. Jag har sett att vi förhör med dem. Jag har krigat mot dem också. När vi är under attack.
Mm.
Mm. Och jag vet vad det här människorna, vilka människor det är. En fullvärdig IS-terrorist. Du har ingen kapacitet, möjlighet eller resurser att omvandla honom till en vanlig människa. Det går inte.
Varför går inte det med nu?
Ett exempel var ett YPG, alltså kurdiska befrielsefronten i norra Syrien. De hade ju tagit närmare 32 stycken levande Vissa var skadade och så vidare. Och 6 av dem var kurder. De var, kom från norra Irak. Och i förhör var de... De grät, de sa att vi blev lurade. De bad om sina liv och de hade blivit hotade för att deras familjer skulle elimineras. Och de kände sig tvungna att vara med, och vi är kurder och vi är aldrig så och så vidare. Så kom ju deras familjer också. Så efter 6 månader, 4 av dem blev fria. De släppte dem för att de trodde att de var ju bara hotade och var med. Vet du vad som hände efter 3 månader?
Nej.
Under en attack, när de attackerade en kurdisk by i norra Syrien också. Så 2 av dem som blev fria, de blev mördade. För de hade gått in igen.
Mm.
Bara ett enkelt exempel. Det finns väldigt många sådana exempel. Du kan inte omvandla en människa som har slaktat barn, våldtagit 5, 6, 7-åringar, tjejer och killar, eliminerat människor. Du kan inte förvänta dig att han kan jobba på våra dagis och våra skolor eller på arbetsmarknaden och bete sig som vanligt. Nej, gott exempel, vi ser det på förorter. Säpos rapporter, alltså polisens rapporter är ganska tydliga.
Mm.
Och vi ser ju på media, rapporten som kom för bara några dagar sedan om just extremismen, salafistiska fundamentalismen i Sverige, i våra förorter. Det namnger städerna också, jag kan namnge också, bland annat Eskilstuna, Malmö, Göteborg, Stockholms olika förorter. Jag kan namnge var och en av dem, för jag har varit där och kollat och checkat upp det. Det finns närmare, här i Sverige just idag, närmare 300 aktiva jihadister som har kommit från Syrien.
Alltså svenskar som har rest i Syrien för att slåss, som har slagits för IS och som är tillbaka i Sverige.
Som är tillbaka i Sverige, ja. Och av dem är det minimum 200 personer som är grovt kriminella. Som också fortsätter i sin bana. Och de här människorna som jag har, alltså jag har gjort en liten undersökning själv, kollat upp dem. Och de betraktas som hjältar av förortens ungdomar. Och många av
varför dem, gör de det då? Varför skulle de vara hjältar?
Det är för att det är en utav dem. För att vi pratar om också segregation och integration. Vi pratar om isolerade områden. Och de här människorna, när de kommer och de tar emot dem i sin famn och de utbildar ju ungdomarna också. Från scratch, alltså från 3-4 år uppåt. De bestämmer över hur de ska klä sig, hur de ska gå, vad de ska acceptera, vad de ska få göra och deras framtidsvision. Också vilka de får sitta med och vilka de inte får vara med. Det här ser vi konkreta exempel i våra skolor.
Så de här återvändande IS-krigarna i Sverige, de spelar en politisk och social roll nu för att värva ytterligare IS-krigare?
Precis.
Eller för att förbereda dem för någonting i Sverige då, eller i Västeuropa?
Alltså, deras uppgifter, för att också i vissa förhör som jag har sett att, och lyssnat, också agerat som tolk i norra Syrien. Och de som lämnar Syrien, för de kommer in genom Turkiet. Och när de flyr, då går de genom Turkiet också till Europa. Och i Turkiet, innan de lämnar Turkiet, de får en viss utbildning. När de kommer till sina hemländer, vad de har att göra.
Mm.
Hur de ska hantera framtiden. Och de är som sovande celler. Deras uppgift, många av dem är betalda. De får alltså betalt av utländska krafter, bland annat Turkiet och Saudiarabien, Qatar och så vidare. Att de ska utvidga rörelsen. Och sen framöver, vad som händer det vet vi inte. Salafister, om du tittar på dem, om du lyssnar på dem. Det vi såg i Malmö till exempel, protesterna, det var nästan 30 000 människor. I Köpenhamn, i Tyskland, Berlin och i Paris. Det var nästan lika mycket människor på alla. Deras klädstil var ju som jihadister, skägg och så vidare. Inga bandroller som var på svenska. Allt var på arabiska, svart och gröna. Och deras ledare på alla de här områdena, de uttrycker så här: we are not here to integrate, we are here to dominate. Alltså vi är inte här för att integrera, vi är här för att dominera. Och det är deras vanliga sätt att uttrycka sig. De är inte här för att anpassa sig i samhället, de är här för att ta över samhället. Och där har vi problemet. Problemet är ganska...
Förut sa du, ursäkta att jag avbryter, men förut sa du att IS egentligen inte har någonting med islam att göra.
De har ingenting med islam att göra, tycker jag.
Mm.
Men de gör ingenting enligt Koranen. De tar ifrån hadisser och olika verser och förvränger dem till sin fördel. och lura människor på det viset.
Men de grundar väl ändå sin ideologi från Koranen. Koranen?
Ja, men de förvränger. Koranens verser, de är skrivna av 19 ord. Varje ord kan betyda 20 olika saker. Om 10 personer, profeter, alltså teologer från var och en av dem från olika länder skulle sitta och en och samma bord och diskutera på om bara en enda vers, ingen av dem skulle vara sams. De skulle bråka om det. För att varje vers är inte självständig. För den är kopplad till flera andra verser. För du måste kunna allt. En vanlig arab som kan arabiska flytande kan inte förstå Koranen själv flytande. Hur kan en från Turkiet, från Somalia, från Afghanistan, från Sverige förstå Koranen helt 100% med en gammal arabiska? Det går inte.
Du var ju en... Vi går tillbaka till innan du åkte till och riskerade ditt liv som fysioterapeut. Så vad är det som får en man att överge fru och barn hemma i Sverige för att bege sig till en krigszon?
Ja, det jag sa, alltså min barndom, det väcktes ju minnen. Jag kunde inte sova längre. Ätstörningar, drömmar och ångesten. Jag ville ju, för att svårigheterna som jag såg som barn. Så jag ville också, jag såg ju väldigt många filmer där barn, deras skrik, lidande och kvinnor. Det gjorde mig att jag riskerade. Och jag gjorde det med ett gott samvete. Och jag är väldigt glad att jag gjorde det. Men en sak var det, så att den natten som jag sprang ifrån gränsen, ifrån Turkiet till, det var ju typ 200-300 meter, 400 meter vid midnatt, det var mörkt. Och det var ju två olika militärposteringar, turkiska, 50 meter och 100 meter mellan dem vi skulle ju springa. Det var ju väldigt tufft, va. Vi blev upptäckta och vi blev beskjutna också. Där tänkte jag på, vad har jag gett mig in på? Det här är verkligt, för det var inte så som jag såg på tv och film och tidningar. Jag har sett väldigt många actionfilmer, krigsfilmer, men det var inte så. Det här var verkligt, nu gällde det, jag kan dö. I helvete vad jag har gett mig in på. Jag började tänka på min dotter och min frus, min sons blickar, sista blickar. Och nästan ångesten, jag var torr i halsen, jag var kissnödig, jag var rädd. Jag trodde jag skulle dö. Vi ska inte överleva, för de är 50 meter bakom oss och skjuter oss. Och på andra sidan är det fullt krig. Det blixtrar, bomber, allt. Och det är i minfält. Det var skrämmande. Jag var livrädd de första 2 månaderna jag var där. Men efter det, jag övervann rädslan. För då gällde det stå upp för att vi ska kunna vara till hjälp till 100%. För rädslan var ju svagheten. Och alla som var med, ingen av dem var rädda längre.
Hur tänkte du från början att din arbetsuppgift skulle vara i den här krigszonen som fysioterapeut? Och hur blev det sen när du väl kom på plats?
I första hand, egentligen jag planerade att jag skulle stanna där typ 2-3 månader. Första var ju att jag ska jobba manuellt på sjukhuset. För det fanns en enda sjukhus i en källarlokal. Och jag började göra det och hjälpa dem manuellt. För vi hade inga resurser alls. Utan jag gjorde bara med manuella hjälp. Utan med armarna och ben och rörlighet och mobilisering. Allmän mobilisering. Men sen kom jag på att... och det fanns ju också väldigt många sjukhem i olika hem. Vanliga hem liksom. I varje hem låg det ju 10, 15, 20 olika skadade. Det var ju hundratals människor vi pratade om. Barn, kvinnor, äldre som unga och tjejer och så vidare. Och också många nationaliteter också. Det var ju araber, det var ju turkmäner, det var ju assyrianer, kurder, många kurder och så vidare. Jag hjälpte dem, det var ju ganska bra. Men sen tänkte jag att vi måste ju också koncentrera oss så att jag kan vara till mer hjälp. För jag var typ för trött, va? Jag sprang emellan dygnet runt. Och så jobbade jag hjälpte dem som tolk också, för jag kan ju många språk. Och också utbilda barn, tänkte jag på. Så att, för jag såg hur barnen led och så vidare. Men när det handlar om just rehabiliteringsbiten, jag övertalade kanton, för det är en kanton, regeringen heter kanton, där kommer en kanton. Övertalade dem att får ge mig en byggnad där jag kan fixa till så att det blir en riktig rehabilitationscenter. Där jag kan hjälpa människor lite mer på ett bättre sätt, mer professionellt. Och jag fick den hjälpen. Och genom hjälporganisationer och mina egna medel så byggde jag ett rehabilitationscenter som är ganska stort. där vi har olika sektioner, där vi kunde, vi hade resurser att kunna ta emot 130-150 patienter dagligen. Och jag utbildade väldigt många sjukgymnastassistenter i grundligt, alltså grundläggande anatomi, grundläggande fysiologi, också praktik, för att vi hade väldigt mycket praktik. Och det var unga tjejer och killar, hälften tjejer och hälften killar tog jag, som kunde latinsk och som var intresserade. Och de var duktiga, de hjälpte mig. Och jag byggde ett rehabilitationscentret, och sen började vi så småningom få otroligt många patienter från alla delar, från hela Rojava, även från Turkiet. För det var ju pågående krig även i Turkiet, va? Och dagligen hade jag ju aldrig under 100-110, upp till 130-150, snittet låg på 130 patienter ungefär, dagligen. Vi pratar om 28 200 patienter bara under 2015, och det är väldigt tungt att arbeta med. Jag jobbade ibland 15-18 dygnet runt. Jag sov kanske ett par timmar, tre timmar. Men tack på grund av mina assistenter så jag kunde klara det.
Det var ju en tid där du var, Kobane, och det var ju en tid när nästan inga utländska hjälparbetare och läkare vågade sig dit. Mm. Men du var där.
Jag var där, ja. Precis.
Och, så det finns områden i världen som är så ruskiga så att inte ens hjälparbetarna vågar sig dit?
Nej, alltså du vet, innan jag åkte, det fanns ju läkare, sjuksköterskor, akademiker som jag brukar sitta med, också kurder eller från Turkiet eller från också svenska som jag känner. Jag har väldigt, för att mina två syskon är läkare och deras män är läkare och så vidare. Och jag har väldigt många hälso- och sjukvårdspersonal i familjen, många akademiker. Och när vi diskuterade om typ situationen i Turkiet, Syrien, Irak och så vidare, när de pratade så vi kunde inte öppna munnen, för de var ju alltet. De skulle ju hjälpa, de skulle ju göra det och de skulle göra det och allting. Utan vi håller oss alltid i bakgrunden.
Vilka vi, menar du?
Jag till exempel, bland annat.
Ja.
Och när det kom till kritan, när kriget var som värst, när man behövde dem, just de där läkarna. Och då ringde jag dem. I Kobane. För att vi hade tusentals skadade.
Så du var i Kobane och ringde dem tillbaka till Sverige då?
Jag ringde tillbaka till Sverige. Till en del läkare som jag kände. Som är specialister. Och jag bad dem, snälla, bara ni kommer en vecka. Säkerheten vi står för. Vi kommer hjälpa er. Den tiden det var ju säkert att komma in. Det var ingen fara. Bara en vecka, för vi har ju patienter som måste opereras, hjärnoperationer, hjärtoperationer. Och också specialist, ortopedi behövs det. En vecka, ni får betalt också, bara ni kommer. Och ena pratar om, du vet inte, han börjar prata om sina problem. Ekonomiska problem. Den andra pratar om andra problem. Och så vidare. Sen diskussionen, nästa samtal jag ringde, då hade de blockerat min telefon. Alltså svaret till det här, de var ju rädda helt enkelt.
Rädsla för sitt eget personliga liv.
Självfallet, rädsla för sitt eget personliga liv. Rädslan också för att bli avslöjad av turkiska regeringen och Assads regering, Assads underrättelsetjänst, för att det är fara också. För jag kan inte åka till Turkiet nu, jag är avslöjad.
Det låter väldigt mänskligt att vara rädd för Assads säkerhetstjänst och för att döda. Och ändå blir du, som jag märker i boken, du blir ju lite arg, alltså helt enkelt förbannad på honom.
Jag är riktigt förbannad. Jag är inte bara förbannad på Assad.
Nej.
Självfallet, Assad, det är en diktator. Jag är förbannad på han, lika väl förbannad på Erdogan som har orsakat hela det här kaoset. Även den gångna irakiska basregimen från Saddams och vidare. För det är de som styrde även basen i Mosul. Med, tillsammans med IS. Som gick in i IS och Al-Nusra-fronten. De förstörde hela området. Hur kan man inte bli förbannad på det? Och med tanke på rädslan. Jag var ju rädd själv. Men jag vill ju hjälpa människorna i vilket fall. Så att även om jag ska dö. För att jag tänkte inte längre på döden. Men just den dagen jag skulle gå över gränsen. Där var jag livrädd. Där tänkte jag, vad har jag gett mig in på?
Men du, när du har kommit tillbaka till Sverige nu efter 2 år, när du träffar de här gamla vännerna som du blev besviken på, kanske till och med förbannad på, för att de inte kom ens en vecka och hjälpte dig med de här svåra operationerna. Hur ser de på det idag när de läser din bok?
Alltså jag har inte diskuterat med dem det, men jag hade ju en liten föreläsning för dem. Och där var jag faktiskt väldigt förbannad. Jag fick ångest och jag nästan flydde efter det. Va?
Vad var det som hände?
För att när jag ser att människor som kan ha en hög profession i yrket hälso- och sjukvård, som kan hjälpa till väldigt många skadade, som nekade och blockerade, som jag vet att de har samma tankar som mig, som vi har diskuterat om det här. Och det gjorde mig att jag fick väldigt hög ångest. Men samtidigt, jag klandrar inte på dem. För att möta döden, att vara rädd, precis som du säger, det är mänskligt, va? Jag respekterar ju det. Självfallet, man kan inte, det är svårt att gå in på ett område där alla människor flyr och bomber rasar. För dagligen rasar det hundratals bomber på oss. Jag tog aldrig av mig skorna på nätterna. Tog aldrig av mig kläderna. Jag duschade en gång efter 2, 3, 4 månader. Så att, och man kunde förflytta sig under en dag eller en natt flera gånger om sitt område. Med tanke på bomberna kom. Och det låg lik överallt. Det luktade ju helvete där. För att det låg på grund av liken. Många av liken åts av hundar. Och även kycklingar och så vidare. För de brändes ju sen efteråt. Va? Det var ju tusentals lika. Jag kan bara säga så här.
Absolut.
Rädslan. Alltså, när det handlar om de här människorna som inte kom och hjälpte till. Jag respekterar dem fullständigt. Men vid ett tillfälle, när vi pratade om just liken på gatorna. Jag var ju med där första 2 timmarna på en enda gata. De skulle med bulldozer ta bort liken, det IS-lik vi pratar om. Och lägga in i lastbilar och begrava dem. Och där gick man in genom deras fickor och så vidare.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är ungefär 200-205 lik vi pratar om. 40 nationalitet. Kan du tänka dig? Från England, från Tyskland, från Belgien, från Frankrike, från Sverige, från alla länder. Från Malaysia, från Afghanistan, från Pakistan, kurder, turkar, salafister. Det här pratar om riktiga, alltså de värsta IS-soldater med skägg och klänningar och riktiga självmordsbombar. För man såg när de sprang emot oss och ville spränga sig, när de insåg att de inte hinner, de sprängde sig ändå. Tänk en människa kan kasta sig från 3:e våningen på oss när vi går med bår för att hämta skadade. Sjukvårdspersonal, vi är 8 personer med 2 bår. Ambulansen ligger 50 meter bakom oss, för det är mitt i stan. Och helt plötsligt hör vi en kille skrika Tekbir Allahu Akbar. Och hade han inte skrikit det hade inte varit levande.
Vad skrek han på någonting?
Han sa Tekbir Allahu Akbar. När han sa Tekbir, då tittar vi. Han var uppe i högsta byggnaden, tredje våningen, fullt med bomber. Han hoppade på oss och sprängde sig.
Så han ropade, om man översätter i svenska, vad blir det då?
Gud är störst. Allah är störst. Mm. Nåd till alla. Hade han inte skrikit hade vi inte kunnat springa undan. För så fort han sa, då såg vi att han just hoppade och då sprang vi alla åt sitt håll.
Du menar att de är fullständigt fanatiska?
Fullständigt. Men de hade ju också väldigt många preparat med sig. Vi tog både när levande och när vi plåstrade om, då gick vi i deras fickor. De hade rohypnol, ecstasy, amfetamin. De hade en påse med röda tabletter. Vi visste inte vad det var för någonting. De gick på tabletter. Vissa av dem var skadade. De kände ingen smärta heller. De kände ingen smärta för de var så pass mycket påverkade.
Mm. Hur ska man kunna sammanfatta IS människosyn? Det finns ju, precis som du säger, många olika slags nationaliteter. Speciellt ungdomar som har sökt sig till IS, och vi har ju flera hundra i Sverige. Men vad är det som lockar i IS ideologi?
När vi pratar om många nationaliteter, framförallt England, Frankrike, Sverige och så vidare. Vi pratar om etniska svenskar, etniska fransmän, engelsmän till 98%. Sen 2% av dem finns det också faktiskt norrmän, fransmän och så vidare. För det måste vi se till. Men de är medborgare i Europa.
Ja.
Det som gör att de, som jag sa, en del av dem kommer ju från välbärgade familjer. En del av dem grundligt utbildade, hjärntvättade från början, som trädestamma. Men de flesta av dem är inte så. Utan vi har också gjort en liten undersökning medan jag var där. Efter när man har tagit deras identitet och skickat vidare till länderna. Kollat vilka de här personerna är, vad de jobbar med och vad har de för aktiviteter, sociala nätverk och så vidare. Ungefär 600 sådana personer. Och det som kom, 80% av dem, var ju tungkriminella. En del missbruksproblematik, belastning för samhället, inget arbete, gängorganisationer. Vilket de som är just nu i Sverige, 70% av dem, är aktiva just i gängkriminalitet. Och som styr gängen. Och det här är en väldigt fara. Det som lockar dem, det är ju dels att de inte har pengar. Dels att det här är en äventyr, de har vapen. De kan få tillgång till hur mycket knark som helst. Plus de får lön, pengar. Plus de leker Gud. De får göra precis vad som helst. Plus jihad. De får döda. De får ta och äga allt de har. De kan gå in i ett hus till exempel. En familj som är man och fru och tre barn. Går, dödar mannen framför frun. Och frun, och sen tar alla tre döttrar och våldtar dem och tar med sig och säljer dem på basarer. De kan göra vad som helst, ingen straff, de leker Gud. Vilket om man tittar på fortfarande, de har på YouTube och LiveLeak vissa av deras sekvenser. Svenska grabbar och engelska och franska och alla internationella. När de pratar om det, det bara kommer, det är precis som paradiset. För de är paradis där, för de får göra vad de vill, leka Gud. Herregud, gifta sig med en 4-åring, 5-åring, 50-60 år gammal, med skägg, äcklig. De har på YouTube Yezidi tjej som är 5 år gammal, live de visar när han ska gifta sig, 40-årig kille. Och hon gråter och han och folk runt omkring. Herre, det är äckligt. Vi pratar om kriminella, vi pratar om missbrukare, vi pratar om pedofiler, vi pratar om nekrofiler, vi pratar om parasiter i samhället, vi pratar om fara.
Vad menar du med parasiter? Att de lever på liksom välfärdssystemet?
De lever på välfärdssystemet om de utnyttjar välfärdssystemet, helt enkelt. Och de utnyttjar alla luckor där kriminaliteten kan gå in. Jag menar, extremismen, det är ingenting som... Jag menar, vilken religion kan försvara det? Vilken människa kan försvara det? Det går inte. Och vi måste ju faktiskt, vi som är i Sverige och Europa, kunna se det här faran. Vi pratar ju också om PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Mm. För det är en fara det med. Mm. Det är ingenting att leka med. Jag pratar ju alltid med folk, med vissa politiker också. Och hur mycket vet vi om PTSD? Vad har vi för resurser? Kan vi ta hand om dem? Vi pratar om miljontals människor som har lämnat sina länder. Tror du att de inte har någon traumatisk symptom för PTSD? Jag lovar dig, 50% av dem lider av det. Mer. Jag lovar dig, 30% av dem kan explodera när som helst. Och det blir bara värre när de är isolerade i sina förorter. Jag vet många kvinnor som bor i vissa förorter som inte har sett T-centralen som bor i Stockholm.
Varför har de inte, får de inte åka dit för sina män? Eller varför, varför har de inte varit där?
Nej, för att om vi tänker på det som har hänt just nu i Borlänge, Eskilstuna och även Göteborg. Att eleverna som går med speciella hijab och burka och så vidare. Som inte respekterar längre kristna lärare. Som inte äter normalt mat och så vidare. Som pekar ut andra kränker. Du äter griskött, grisbarn och så vidare. För det här är signaler som är farliga.
Tycker du att det finns en naivitet i det svenska samhället mot till exempel just den här radikaliserade miljön som i vissa...
Inte samhället. Jag tycker det svenska samhället är fantastiskt. Det är mest demokratiska land som någonsin kan finnas. Det mest mänskligaste land som kan finnas. Våra politiker är naiva.
Ja, jag menar det.
Våra politiker är naiva. De tar det här som lek. De tror inte att det kan hända här. Tror att Syriens folk trodde att det skulle hända det här i Syrien. Det kan gå så fort. Och att kunna kontrollera det här, det kan bli väldigt, väldigt svårt om vi inte tar tag i det här. Kommer med alternativa förebyggande lösningar. Det är väldigt enkelt egentligen. Det är inte så svårt. Vi pratar om demokratin. Demokratin är att vi ska kunna ta vårt ansvar. Demokratin är att vi ska kunna respektera varandra oavsett hur vi klär oss, hur vi ser ut, hur vi pratar, vilken religion vi tillhör. Eller? Demokratin innebär inte att vi ska hota varandra. Demokratin innebär inte att vi ska kränka varandra. Demokratin innebär inte att vi ska skapa olika klassamhällen. Demokratin innebär inte heller vår vision när det handlar om jämställdheten, kvinnosynen och trygghet, trygghet för våra barn i framtiden. Att låta vissa folk som flyr från ett system och som kommer till hit och vill bygga det systemet här. Herregud, vi har flytt från det systemet. För det är en förtryckarsystem. Ingen yttrandefrihet, inte jämställdhet, ingen frihet. Jag har aldrig varit fri. Jag har inte haft varken ekonomisk frihet eller någonting. I de länderna, ingen av dem, kvinnan har ekonomisk rättighet. Kvinnan finns bara i sitt namn.
Om du ser de här problemen som alla pratar om nu, särskilt i slutet av valrörelsen. Det är ju väldigt svårt att säga så här, vad ska man i så fall göra? Men kan du säga någonting om vad du tycker att naiva politiker skulle börja ta itu med?
Ja, så här är det. För det jag ser, alltså jag blir jätteledsen. För jag skulle gärna sitta, jag har också suttit med en del politiker och pratat just om situationen. Att våga prata. Att våga gå in i förorter, kolla på problematiken och ta det på allvar. Säg inte bara integrationspolitik och segregation. Kom med lösningar. Lösningar är enkelt, det har jag sagt till dem också. Det kan jag inte säga just nu här. Men det finns lösningar, väldigt enkelt. Ta tag i saken. Och har man inte lösningarna, tar man inte tag i det. Just det som kommer att skapa, det är just det som har gjort att Sverigedemokraterna har pratat enbart om flyktingsfientlighet och flyktingspolitik, just om de här, och de har rest sig.
Men du säger att du kan inte prata om de här lösningarna här. Varför skulle du inte kunna göra det?
Alltså lösningarna, det är ju väldigt enkelt. Det är att se till att inte låta extremismen ta sin fart. Att inte låta extremismen störa vårt samhälle. Att sätta gränser. Du vet att demokrati, yttrandefriheten går ut på alla får säga precis vad som helst. Klä sig hur som helst. Så länge du inte tar tag i hot, våld och militäruniformer och kränker. Gör du det, där är över gränsen. För då måste vi agera. Och agera, då måste vi antingen ändra vår lag, även författning, där vi kan se till att de här kriminella gängen elimineras. De här extremisterna elimineras. Vi ska inte låta barn komma in, små barn komma in med burka in i klassrummet.
Mm.
Vi ska inte låta människor könsstympa 3-4-åriga tjejer i skolor. Det finns 40 000 könsstympade tjejer i Sverige idag. Och vi pratar om barnens trygghet. Herregud.
Mm.
Skojar ni med mig? Vi pratar om barnen som inte kan välja längre. Från 3-4 år de tvingas till korankurser i källarlokaler. De barnen kontrolleras hur de ska klä sig.
Mm.
Vad de ska äta. Också, de matas in med hatideologier. Det som hände i barnens gäng, i Kärnänga, i Borlänge. Det var ju på TV, SVT visade det.
Mm.
Att barnen inte längre respekterar kristna lärare och sina kristna skolkompisar.
Mm.
Där man ska sätta gränser. Förbjud alla friskolor.
Alla religiösa friskolor
alla,
menar du?
Alla religiösa friskolor.
Mm.
Allt. Det finns ingen ursäkt. För vi ska inte låta ett annat samhällssystem byggas i vårt samhälle. Vi ska inte släppa vårt vision, frihet, och vi ska värna om vår demokrati. Jag menar, det säger ju sig själv.
Mm.
Att jag menar, jag är inte emot klädstilen, men herregud, jag vet inte hur om det är en man eller en man, alltså man måste ju våga prata, va?
Mm.
Burka, man inte ens ser ögonen, jag vet inte ens vilken det är.
Mm.
Det här finns inte i Koranen. Om du tittar idag och går tillbaka 5 år i Sverige och ytterligare 5 år, kan du inte se hur det har eskalerat, extremismen i Sverige? Framförallt de senaste 3 åren. Vad beror det på? Just på grund av våra politiska naiva politiker som inte vågar tala om problemen. Det är enkelt. Och vågar de inte prata, Sverigedemokrater pratar om det. Och då... Då blir det klyftor.
Mm.
Då blir det också högre extrema större. Hat.
Mm. Mm.
Det är hat här och hat här. Två olika samhällsklassamhällen.
Jag tänkte vi skulle avrunda lite mer och prata om dina, hur du mår idag och hur du bearbetade alla de här starka traumatiska känslorna som du bar på när du kom hem.
Så som du kanske, när du lyssnar på mig så kanske du känner min ångest som kommer fram också. För jag går ju på mediciner för att tack och lov att jag fick hjälp. Men det är bättre nu, jag kan sova, mardrömmarna minskat och så vidare. Men att boken kom ut, att jag skrev boken, att jag pratar med min sociala nätverk om det, alla människor som jag kommer åt, att jag berättar, jag vill ge informationen så att människorna vaknar. Och det jag gör just nu, att jag pratar och skriver och så vidare, det är också delvis en terapi för mig.
Mm.
Så det har hjälpt mig väldigt mycket på vägen. Sen jag har börjat arbeta också, så att sociala nätverket, att prata om det, att skriva och sen också stöd från familjen och vänner, det har stärkt mig väldigt.
Du var ju borta från din familj i 2 år.
Ja, mer. Ja. För att jag var i några månader också vid gränsen där jag inte kunde gå in i Syrien.
Men går det att komma tillbaka, eller kändes det naturligt att komma tillbaka till familjegemenskapen?
Nej, jag kände mig utanför helt enkelt, och för att jag hade inte tagit mitt ansvar heller hemma. I 2,5-3 år nästan jag var borta. Va? För min dotter var i 13 år. Och när jag kom hon var 16. Det var ju svårt. Och det var ju både svårt för dem och för mig också. Men de behövde sin utrymme. Och jag respekterade det. Och vi gick vidare. Och sakta men säkert så byggdes det på. Och vi är inte heller just nu helt 100. Men vi är på god väg. Så det känns rätt bra faktiskt. De har också stött mig väldigt mycket. I slutändan. Så att det är en våg. Ena sidan ansvar i hemmet. Andra sidan att ta sitt ansvar. Sitt mänskliga ansvar. Så att jag valde den svåra biten. Den värsta biten. Jag kunde dött. Och det kunde jag också ställt. Också när vi pratar om just PTSD. Va? Jag har det. Men jag har fört över också till mina barn. jag har fört över till min fru också, även till mina omgivningar. För det går ju i generationer och det är väldigt svårt. Jag är glad och att jag lever. Jag är glad att jag har min familj kvar. Jag älskar dem över allt annat. Och jag älskar ju livet, jag älskar ju människor. Jag har inte ångrat mig. Och just nu så de har sagt att jag... De har sagt de senaste 3 månaderna att jag ska åka tillbaka, men jag behöver lite mer utrymme. Så att jag kommer att förmodligen åka tillbaka igen och hjälpa människor. För en annan sak som också vi har sagt i boken, att du vet, hjältar finns inte i någon krig. Alla människor antingen dör eller bryts ner. Hjältar, det är de som samarbetar oavsett etnicitet, religion, hudfärg, sexuell läggning. Som samarbetar. Och jag har befunnit mig i ett sånt gäng. Alla människor som har jobbat där emot de här terroristerna, IS-terroristerna. Jag avgudar dem. Och det är det som har gett mig styrkan att arbeta mer. Och där, när inte pengar, kläder, bilar, materia var viktigt.
Mm.
Där kände jag egentligen livets mening. Jag älskade livet där mycket mer än vad jag egentligen älskar just nu. För jag har fortfarande min ångest. Mm. Och just på grund av, jag tänker på barnen där nere, på familjerna, kvinnorna, lidandet. Och, men det känns bra. Jag är på god väg. Men jag håller tummarna också för alla andra flyktingar som har lämnat sina länder med samma problematik, vilket jag vet att de har.
Mm.
Att de får den hjälpen också. Att de integreras i samhället, kommer in till arbetsmarknaden, lär sig språket. Och samsas och integreras och lever i ett fredligt, vårt fina, fredliga, demokratiska system i Sverige. Så att det inte sker några andra klyftor. Det som händer i förorterna, så att vi kan gå in och hjälpa de människorna oavsett hur vi ser ut. Och hitta lösningar. Det finns lösningar. Det är inte svåra. När vi pratar om det så hittar vi lösningar.
Mm. Du skissade ju upp ett par stycken förut, så att det kan ju lyssnarna ta med sig. Jag vill tacka dig så mycket för att du kom till Utvik och Böcker.
Tack för att jag fick tid här.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.